Välkomna till Tolkning pågår och detta avsnitt som är inför femte söndagen i påsktiden och temat är växa i tro. Jag heter Jessica G. Nordqvist, är studentpräst på Campus Helsingborg, Lunds universitet. Och idag sitter jag med resten av redaktionen för Tolkning pågår och det är
Ida Vreland, jag är präst i Svedala församling.
Och Jenny Grimbeck och jag är präst i Älvsborgs församling.
Kul att vi är samlade så här nu. Ja, redaktionen. Mm. Och då vill jag be dig Jenny att läsa evangelietexten.
Ja, och den är från Johannes evangeliet kapitel 17, verserna 9-17. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir till ett liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skulle få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning.
Tack. Okej. Vad i texten får er att hoppa till eller där det liksom bränner till eller ja, ni känner någonting? Vad är det som sticker ut här i texten?
Jag tänker det som sticker ut är att det känns som att Jesus, att det är en bön, ett samtal mellan Jesus och Gud. Tänker jag. Alltså det känns som det är ett liksom, ja men lite det här, nu har inte jag läst sammanhanget så jag kanske har helt fel. men det känns liksom, det känns som en bön på något sätt, en önskan eller en längtan efter, men för det är lite svårförståeligt tycker jag också. Vad menar han? Men det är ändå, ja, som en önskan eller längtan.
Ja, men det finns
något. Paus lite bara. Kan du sätta på dig hörlurar? Och inte sjunga till musiken? Ja.
Jag kommer inte klippa bort detta.
Temat för den här söndagen är också kantate, sjung.
Oh.
Mm. Va? Vad menar du? Jag förstår inte.
Det är det latinska
kantate, står det, ja.
Namnet för söndag.
Ja. Och kantate betyder sjung.
Så sa jag precis till mitt barn. Sjung inte.
Men jag måste fråga Jenny. Vad kan vi tänka då att växa i tro kontra sjung? Att sjunga.
Ja, men jag lite som Ida var inne på, att det finns ju en liksom intimitet i den här texten, i det här samtalet med Gud, och i sången eller i kulturen eller i konsten så kommer vi så nära, men också i bönen, alltså det finns något filterlöst i det. Som inte har kanske växa i tro framförallt, men med texten och där Jesus är. För detta är ganska mycket i slutet av avskedstalet. Och där, ja, det blir liksom intimt och nära. Och en sång, en bön som liksom, inte på ett obehagligt sätt, men på ett mjukt sätt nästlar sig in liksom. Nära.
Just det, och musik överlag, om vi tänker oss det kulturella språket och musiken som berör i olika sammanhang i livet. Den glada sången, den sorgliga sången, sången som är ett rop, sången som är ett prisande, ett lovsjungande. Att den finns ju utanför det andliga, utanför det religiösa. Det finns ju den profana musiken, men den sjunger ju likväl om de existentiella spörsmålen, även om de kanske inte gör anspråk för att vara just religiösa. Vad var kopplingen till det? Det vet jag inte, men ja, men någonting om bönen, sången och bönen.
Och också jag tänker med liksom i den här sången eller bönen att Jesus är, ja, men det är liksom, det är inte han själv som är i fokus, utan de han ber för. Alltså, jag ber för dem, jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Det tycker jag är väldigt fint. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Och då tänker jag liksom människorna, oss, den utlämnande kärleken. Jag tänker också på det som vi läste i söndagen före den här söndagen, där det är ett bud, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ska ni också älska varandra. Och det tycker jag avspeglar sig också i den här inledningen. De som du har gett mig. Att det är i människornas tjänst som Jesus är. Det är för människorna som Jesus liksom finns. Och det tycker jag är väldigt fint och tröstande. Och tänker också någonting. Nu är alla vi tre är präster. Och jag tänker liksom inte bara vi som vigda präster, utan även som kristna, liksom det här att vi ska tjäna varandra, tjänandet av människor. Och det är ju kärleksbudskapet.
Just det.
Ja, men som drar liksom att det inte finns bedjandet, när Jesus pratar här, det är inte för bedjandets skull. Alltså det är ingen yttre, det finns ju en psalm som är så, vi tillber ingen from idé. Vilken det nu är.
Ja, det är ju, vänta. Var glad för Kristus lever, ja. 700 någonting.
Ja. Och det blir väldigt tydligt här, att det gör inte vi människor, och det gör framförallt inte Jesus här. Be för bedandets skull, utan ber för människorna.
Precis, jag försöker leta fram den här salmen här nu. Heter den så? Var glad. 743 har den som nummer i psalmboken, om någon är intresserad. 743. Ja, men det är ju det. Det är liksom inte idén som är det som vi, som är det viktigaste. Det är ju inte det. Det är ju handlandet och görandet, varandet. Det är ju det som är det stora i tron. Jesus är ju en enda stor handling från Gud. Att Gud blir människa, liksom. Det är görandet och varandet. Det är det som är det,
centrala. Och då det,
ja. Det är det centrala, men det finns ju också liksom ändå hörandet och görandet. Finns det väl också en tanke om att det inte bara får vara handlingarna, det får inte bara vara görandet, utan det är också hörandet, att höra Guds ord, att allting kan inte försvaras med handlingar, att göra det i Guds namn, utan nej, man måste också höra det, höra Guds namn och höra ordet och vara i det.
Ja, precis. Jag tänker också att görandet och varandet, nu snar vi in oss i de här begreppen. Nej, men det blir ju en frukt av hörandet. Och det sått som frös i mitt hjärta. För det finns ju också, som jag tänker att du touchar här, Jessica, en risk i görandet. Vi tror vi gör det här för kärlekens skull i Guds namn, men det är inte till befrielse och hopp för människor. Det här, ja, det finns ju faktiskt riskerna också i det där görandet, det ser vi ju. Men, ja, men när det är också det tjänandet, görandet, varandet, hörandet, tjänandet. Men så med det perspektivet tänker jag, om man har det tjänande perspektivet, så kanske just det destruktiva görandet inte är, man är inte, det är inte lika riskfyllt att hamna där kanske, eller? Jag vet inte, för...
precis. Ja.
Om ni förstår vad jag menar. För att då är det inte för min skull. Det kännande perspektivet är ju precis som det är i den här texten. Att det är... som du, jag ber för dem som du har gett mig. Ja. För då är det ju inte för min skull jag gör någonting. Utan för den andres skull, och då måste jag ju också ha hörandet där för vad den andra längtar efter, och lyssna och vi tror så ofta att vi vet vad andra behöver.
Precis. Jag har frågat ofta liksom det här om finns det altruistiska handlingar, men jag tror ju inte riktigt att det till 100% finns det. Det är klart att jag som kristen tänker att handlingar är till, ja, men som ett bud som jag försöker leva efter, att jag ska handla som en kristen person och göra det för Guds skull. Men om man står utanför en tradition av tro, så att göra en altruistisk handling, jag tror inte att det på riktigt existerar.
Kan du förklara vad det är för typ av handling? Det fina ordet som du säger.
Ja, slå upp det genast. Altruism. Ja, men att man gör godhet utan vinningsskull. Och det blir ju en psykologisk process att göra gott. Det blir ett belöningssystem som sätter in. Ungefär som man äter socker. Man kan inte motverket, utan någonting händer i hjärnan av att göra gott. Och den belöningskänslan, det som kickar in där, tycker jag talar för att det inte finns altruistiska handlingar, för människan blir påverkad av att göra gott. Den mår bra, helt enkelt. Var det Stefan Einhorn som skrev den bok Konsten att vara snäll?
Ja, just det.
Men han menar nog att det finns, man kan göra altruistiska handlingar. Jag minns inte hur det riktigt var.
Nej, men jag tänker att det var himla bra det att vi mår gott av att göra goda handlingar. Alltså vilket smart system som vi människor har på något sätt. För det finns ju också de här alltså, etiska, jag minns ju när jag läste teologi och läste etik. Och det var, är det verkligen en god handling om man gör det för egen vinnings skull och så vidare? Eller om man berättar om det sen sådär. Jag gjorde detta och jag är så god. Liksom. Är det verkligen då en god handling? Och då kan man fråga, ja, spelar det någon roll då? Eller, nej, men jag tänker att vad bra att vi mår bra av att göra goda handlingar. också.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Ja. Smart. Tänk där.
Men jag tänker att yttersta motivet för mig måste ju vara att det är en högre makt. Den högre maktens skull jag gör det för.
Ja.
Inte för att jag ska känna mig lite härlig och god.
Nej, nej precis. För det nej, verkligen inte. Utan det är ju, ja, det har du rätt i.
Och det är också den kicken, tänker jag, att det också är som vi kan känna när vi har gått. Alltså kickar kan ju vara otroligt härliga. Men de är liksom ingen grund att bygga sitt liv på eller sin existens. Alltså, för kickar tar slut också. Alltså att det också behöver finnas en annan mening än en kickar i mitt handlande.
Jag håller verkligen med. Mm.
Ja, och känner man inte av det där också i en människa när någon liksom är genuint god, höll jag på att säga. Nej, men jag tänker också på alltså, ja, men vad en människa lämnar efter sig. Om du möter en människa som gör något, eller när jag också gör något gott, eller om du möter en god handling, vi tar det, och någon hjälper dig, eller någon, alltså den här känslan efter, att man känner att det kändes gott, det kändes bra, och jag kände mig trygg, och jag har en varm känsla kvar när jag möter den här människan. Då tänker jag, då är det ju äkta och ärligt. Jag märker nog av också om den gör det bara för att vinna poäng. Eller, för då tror jag man lämnas kvar i någon form av tacksamhetsskuld kanske. Eller ja. Ja.
Och samtidigt, jag tänker att vi liksom, det här är så himla komplext. För det kan ju vara, jag vill inte göra gott. Men jag förstår att jag behöver göra gott. Så jag gör det. Men inte helt genuint. Det är som att huvudet fattar. Men hjärtat kanske inte fattar. Om man ska dela upp människan på det sättet. Eller, förstår ni? Det är, att det är detta som är så spännande och svårt med etik. Att det är liksom just att etikettera liksom handlingar.
Ja. Eller hur?
Men då är det också skönt att det liksom finns, för det talas ju också om sann, om vi bara blickar tillbaka till texten, det finns ju också en grund av sanning i det, eller av liksom begreppet sanning som i det Jesus pratar om. Just det,
han talar om sanning.
Och den sanningen är liksom en sanning att vila i.
Ja.
Ja, och också så här, att växa ju också. Efter allt det vi säger nu handlar ju också om att växa som människor och lära sig av livet. Och hur är det att vara människa? Och temat är ju att växa i tro. Och det tycker jag är ett ganska ödmjukt sätt att se på det. Att tillåta sig själv att växa. Vi kommer göra fel och det är okej. Liksom, och vi behöver näring från olika håll. Och, alltså, jag tänker att växa är ju en process. Du blir aldrig färdig och det som det skall, som Thomas Tranströmer skriver i sin mest berömda dikt kanske. Det finns också en trygghet i det.
Jag har någonting som jag fastnade för och som jag inte riktigt förstår. Och jag vet inte om vi egentligen ska uppehålla oss vid det speciellt mycket. Men nu hittar jag inte det. Jo, och jag skyddade dem och ingen av dem gick under. Utom undergångens man. Till skriften skulle uppfyllas.
Ja.
Vem är undergångens man?
Ja, men det är typiskt Johannes, va? Allt det ska alltid uppfyllas. Skriften ska alltid uppfyllas. Så det här måste nog gå tillbaka till Gamla testamentet.
Mm. Är det Adam?
Är det Adam?
Undergångens man. Ty skrift. Ja, men det är ju lite sådär kryptiskt liksom. Alltså just med för att skriften skulle uppfyllas.
Eller är det Jesus själv?
och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Undergångens man, jag vet inte. Ja. Men jag tycker också det här att tillhöra världen och inte tillhöra världen, det tycker jag också är problematiskt. Och också jag ber inte för världen. Det kan jag också tycka är problematiskt. Ja, men för att jag tänker, det beror kanske på om man tänker med världen, men jag tänker liksom så där att vi är ett, vi är i världen och vi är av världen och vi är med världen och liksom jag kanske är präglad av det som jag har hört under min uppväxt, liksom det syndiga att leva av världen, att vi är något annat liksom. Det som världen ger, det är synden. Men Gud har ju skapat världen. Vi är väl alla i världen och av världen. Och när vi, om jag tänker världen, då tänker jag också liksom jorden och alla människor. Och, alltså av jord har det kommit, jord ska då det bli. Det här kretsloppet som är vi människor och hur vi alla hör ihop. Och hur, så att jag, för mig, jag rycker till det där i det här. Att de inte tillhör världen, inte heller jag tillhör världen. Var det inte det Gud gjorde, sände sin son att tillhöra världen liksom, för att vi ska få ta del av. Så där reagerar jag. Jag ser inte världen som något fult utan som något vackert liksom.
Ja, det är lite dualistiskt dike, en liten fallgrop här. Att det onda och det goda, världen och det som är det gudomliga som inte är av världen.
Men skulle, för jag tänkte nu när vi läste texten att alltså det beror ju på hur man delar upp den dualismen. Texten är ju dualistisk på ett liksom ganska tydligt sätt. Men för jag tänkte på något sätt det som inte är av världen, alltså liv och död. Alltså världen här, att det skulle kunna vara liksom materia. Det som är döda ting. Och de Jesus ber för är livet. Liksom. Och det är människor och det är djur och det är alla små bakterier. Det är...
Ja, just det. Det kan också vara så där kanske, alltså det som är världen då, kan det också vara status och sånt där trams som vi människor har hittat på, som ju inte egentligen är viktigt. Ja, men ja. Då hänger jag med lite mer. Ja.
Skulle det gå och läsa så?
Mm.
Men de är kvar i världen och jag kommer till dig. De är kvar i förtryckande strukturer och nationsgränser och
just det.
Migrationsverkets hårda regler.
Ja.
Just det, de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Att egentligen är inte det, det är bara, det är ingenting, det är strukturer som vi inte mår bra av. Det är inte där vi har vårt människovärde. Liksom.
Precis, och sen så står det så här. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda.
Ja, just det.
Så att vi ska vara kvar i världen och finnas i världen. Men att vi ska vara beskyddade från det onda.
Mm.
Och sen står det också att de tillhör inte världen. Liksom inte jag heller tillhör världen. Det är lite rörigt.
Det är lite rörigt överlag, den här texten. Och man kanske, får man lov då att plocka lite russinen ur kakan, eller vad säger ni, när man predikar eller pratar om den här texten? Nej, men det är väl jätte... Ja, jag tänker just det här är kanske bra att just prata om, för det finns ju den här fallgruppen att man tänker att vi står liksom, vi är över världen. De där utanför där är ett hot. Så det kan ju faktiskt också förstärka de här gränserna, eller vad man ska säga, som ju ger... Så har det ju gjort då. Den tolkningen har ju jag mötts av då, ju när det har förstärkt skiljelinjen mellan vi och dem då. Vi som är på den säkra sidan, eller vad man ska säga. Och de andra som är hotfulla och lockade in i frestelse och allt sånt där. Så det kanske är viktigt att faktiskt prata om detta på så sätt. Det är så som vi pratar om det nu istället, för att det inte ska bli så där hotfullt.
Ja, men också att det lätt kan bli liksom vi här inne i kyrkan och de där ute som det är synd om och som vi ber för. Alltså ofta liksom i en förbön kan det formuleras på det sättet, där det blir så till vi som har allt under kontroll och som är ganska lyckade och präktiga liksom, och så de där ute som det är så synd om i världen. Men här blir ju liksom Jesus, jag ber för dem, där är vi alla med i de som Jesus vill och behöver be för.
Just det. Det är väl jätteviktigt det också, det här när vi ber också i sin tur. Nu ber ju Jesus mycket om dem, och där kan vi ju se också domet. Men att vi ber för oss, alla oss som för att det är just att vi stärker vi, eller viet, inte bara då vi här inne i kyrkan, utan vi i hela världen, mänskligheten som ett vi.
Och att vi är dem.
Att vi är dem. Ja, men precis, precis. Ja. Och vi ber för alla dem som är förtryckta. För alla dem som är hungriga. För alla dem som längtar efter dig, Gud. Och så bara, vadå dem? Alltså här sitter vi och är ett vi. Vi ber för alla oss. Eller vi ber för alla som... Vi ber för oss som längtar efter dig. Alltså, ja. En helt annan grej blir det ju då.
Finns det någonting annat som...
Vi kanske ska stanna där.
Tack så mycket, tack. Ida Vreeland och Jenny Grimbeck.
Och Jessica G. Nordqvist.
Ja. Tack.